Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Sommaren är inte slut nu.
Sommaren är inte slut, men sommarlovet är slut.
För nu sitter vi här mitt emot varandra. Ja.
Men det är ju fortfarande högsommar meteorologiskt.
Det är
en knivsommar.
Det luktar Genoa på gatorna.
Ja, den härliga doften av olja och gamla kattlik.
Ja, olja och gamla kattlik och fermenterad kloak och klorin.
Ja, just det.
Ja, men det finns en speciell lukt i sydeuropeiska städer när det blir 30-35 grader varmt.
Och ofta, just det där med klorin är intressant. För att det finns en väldigt så här speciell sydeuropeisk så här städmedelslukt,
ja,
som oftast är både väldigt kemisk och väldigt parfymerad.
Ja.
Jämfört med vår smak på våra breddgrader.
Citron.
Men vi vill kanske inte att det ska lukta så här väldigt, 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 väldigt svagt av lavendel.
Ja, ja.
Eller hur?
Men vi kan också jobba lite citrus.
Mm. Mm.
Men det är intressant, för att jag tror också att det här är liksom inte bara luktämnen i Sydeuropa, det är också väldigt, väldigt mycket av någonting. För att man, jag kommer när jag var i Grekland, när jag var 13-14, så var det månad på ön Kos. Och solat mig så inåt helvete för att liksom verkligen kunna gå runt i Fruängen med en vit t-shirt och flasha min 14-åriga kropp. Och sista dagen så vart vi inbjudna av en kompis till oss som vi hade träffat där till hans hotell där de hade pool. Och så badade vi i poolen.
Uh-huh.
Och när vi kom upp i poolen då var i princip hela den här bronsaton borta. Det var så jävla mycket klor i vattnet.
Uh-huh.
Förmodligen därför att det kom direkt från en kloak.
Uh-huh. Just det. Ja. Men vad deppigt för dig då. 14-åriga Anders kommer tillbaka till Fruängen. Helt vit.
Ja.
Så här, jag lovar. Jag var brun innan. Jag lovar.
Är det ett så här sliding doors ögonblick när jag tog det där badet?
Ja, det får man nog säga. Men hade du varit brun den sommaren så kanske ditt liv hade tagit en annan vändning.
Då hade jag inte fått vänta till jag var 19 med att bli av med oskulden. Utan hade kanske rykt redan där någon vecka senare in. Ett buskage i Fruängen.
Exakt.
I Vippanparken.
Ja, precis. Eller en lägenhet till en kompis mamma. Jag vet inte varför jag alltid går in på det spåret. Det är något undertryckt kanske.
Ja.
Men hur som helst, här sitter vi mitt i livet nu och det har gått ganska bra ändå. Så att vi behöver inte bekymra oss om 14-åriga Anders längre.
Nej, det har jag lagt bakom mig. Jag grämmer mig inte längre.
Den här gamla frågan. Vad skulle du säga till 14-åriga Anders om du fick chansen? Vad skulle du säga till honom?
Jag skulle säga såhär, gå till hörnet Tunnelgatan Sveavägen den 28 februari vid 23:15 tiden, håll korpkluggan öppna.
Och när det kommer fram en man till makarna på Halmö så går in och, eller vänta förresten, vänta tills han har skjutit dem. Sen lägger du fälleben för honom och blir stor hjälte.
Det var efter 17.
Ja.
17-åringen som löste Palmemordet.
Ja.
Världens kortaste mordutredning. 5 minuter.
Mm.
Jag gjorde polisgrepp på honom också. Ja. Säger Anders Barring stolt. Mm. Jag satt på ryggen på honom. Satte knä i ryggen. Och...
Ja. Nej, men tänk om man... Alltså, fan vilken grej. Om man hade varit där och sprungit efter. Och faktiskt varit den som hade följt efter mördaren. Och lyckats då följa efter honom så länge. Så att man kunde tillkalla någon polis. Och så här pekade. Jag sett honom från det att han sköt makarna Palme. Tills nu. Det är han.
Mm. Det var ju sånt där man drömde om när man var liten. Att kanske inte lösa ett statsministermord, men att råka ut för något mystiskt.
Mm.
Men det är en rolig twist på en sån här ungdomsdeckare. Att man smyger runt i liksom Birkastan och letar efter något mystiskt och springer på Palmemordet.
Ja.
Det tar en mörk vändning kan man säga.
Verkligen. Ja.
Jag hade ju en återkommande dröm.
Fem löser Palmemordet. Kalle Blomqvist och Haiby-skandalen.
Jag hade en återkommande dagdröm att jag tog en kula för Lennon.
Okej, okay, wow.
Men att den tog så bra så att jag inte dog då. Utan kunde, att han kunde komma till sjukhuset sen och tacka mig.
Ja, just det. Du skulle så här, alltså, din tidsmaskin skulle gå till 1980 sökt utanför Dakota Building i New York. Alltså.
Det skulle vara en ung, lite brådmogen 11-åring som spatserade runt där.
Mm.
Och fick syn på John Lennon. Och så såg jag liksom avsikten hos den här Mark Chapman. Och kastade mig fram och med mitt blottade bröst tog kulan. Men överlevde mirakulöst.
Ja.
Kanske att liksom den gick via något ben i mig. Alltså någon skelettdel och styrde in i knät på John Lennon. Så vi fick ligga bredvid varandra på sjukhuset sen.
Just
skratta
det.
Åt alltihop.
Just det. Men sen kanske också efter spelet blev att du inte kände riktigt att du fick den uppmärksamhet och tacksamhet du förtjänade av John Lennon. För att han hade liksom under 20 år i rampljuset förvandlats sig något av en douche.
Mm.
Och han var lite världsfrånvänd och alltså han... du vet, han skickade ett kort. Kanske, tack snälla för att du räddade mitt liv.
Mm.
Ingen cash. Men inte ens inbjuden till någon konsert. Ingenting nej, liksom.
Nej. Sen så skrev han Andy. Och sen kunde inte ens bemöda sig att skriva Anders.
Nej.
Mitt namn. Eller att han skulle kalla mig för någonting helt annat.
Ja, Andrew. Mark.
Eller typ så här Tim. Fan är Tim? Ja, och sen så med att jag stod och väntade utanför Dakota Building någon sen decemberkväll 1990. Och nöp den jäveln.
Precis. Mm. Men det säger ju en del om John Lennon att han hade hanterat det så dåligt.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Du, vi har två nya patrons som har väntat hela sommaren på att få sitt namn nämna sig.
Fy faderullan, vad trevligt.
Fy faderullan, va? Ja. Det är väl något att komma tillbaka till efter en lång, tung sommar.
Verkligen.
Med fru och barn.
Ja. Jag saknade att riffa på patrons faktiskt.
Nu är det dags.
Kan det ju bli så att man är lite övertänd.
Ja, eller ringrostig. Har du det uttrycket?
Det kan vara så. Antingen ringrostig eller övertänd.
Ja. Men jag kan börja då. Det här är inte så svårt.
Nej.
Jag vet inte om hur du ska riktigt bara ska lägga betoningen om det är Tobias Fjällström eller Tobias Fjällström.
Jaha, det är Tobias Fjällström.
Ja, det är det.
Ja. Ja. Det är Tobias Fjällström, alltså inte Tobias Fjällström, utan Tobias Fjällström från Bohuslän.
Mm-hmm.
Ja, han kommer från en körtaviansk släkt på Körn faktiskt.
Jaha.
Ja. Och var kyrklig i tidig ålder. Intresserad av att bli organist. Men började sen med körsång istället.
Ja. Så att, från lillgammal till liksom burgen medelklass i ett snabbt
precis.
Beslut.
Ja. Sen utbildade han sig till civilekonom i Halmstad.
Mm.
Han funderar så här, Göteborg, Lund. Nej, Halmstad. Ja. Det känns kul och spännande med en modern, liten ny högskola. En frifräsarskola.
Men kan det också ha varit att han var liksom lite nyfiken på oss på Halmstad?
Det var det också. Mm. Och att hans betyg inte räckte till för Lund och Göteborg.
För att han hade ägnat lite för mycket tid åt körsång och för lite tid åt studier.
Ja, och inte bara körsång.
Utan även
live roleplaying. Han var en av de första livearna på Körn. Ja, han drog igång en liten live-community där. Sen åkte de ju, fick de åka till, så här, till Dalsland och Västergötland och så för de riktigt stora liven då.
Men hur det var så att dra igång den första live-communityn på Körn, om alla var rena livare eller om det någon som var med, någon som inte riktigt fattade som var med för att hen trodde att hen skulle få ligga eller att det skulle, som inte fattade.
Ja.
Vad handlar det om?
Ja, men alla var liksom inte helt inne på den här live-grejen med att man skulle då liksom förflytta sig till någon typ av fantasy-värld och så.
Mm.
Utan det kunde ju vara någon sån här moppe-ungdom eller någon sån här epa-ungdom som bara hakade på.
Mm.
Men som tyckte det var ganska kul men som inte riktigt förstod reglerna.
Nej. Men honom manövrerade de ganska enkelt ut med lite så här mild härskarteknik.
Ja, men Tobias Fjällström då, som var något av en organisatör redan då.
Mm.
Han satte den här moppekillen då, såklart. För, liksom, ja, men du är värdshusvärd. Så vi kan vara på det här värdshuset hela tiden. Och sen så hade de byggt upp någon typ av enkel värdshusmiljö där. Där den här killen, Kenneth då, fick vara.
Så och att, fortfarande är.
Ja, precis. För att det visade sig att han på det här värdshuset träffades han. Träffade han då Annika som han då senare blev ihop med och fick tre barn med.
Och de bor fortfarande
på Tjörn. De bor på Tjörn. Och det roliga är ju att där det här värdshuset var, där byggde de sin villa sen.
Mm.
Så det är ju, där har vi ju något av Sliding Doors historia.
Kul annan detalj med Tobias Fjällström som eller Fjällström från Tjörn. Ja. Har aldrig varit på Orust.
Nej.
Varför?
Därför att man brukar säga att avståndet mellan Orust och Tjörn är jordens omkrets minus bron mellan Orust och Tjörn. De är så, de hatar varandra. De där två små eller ganska stora öarna får man ändå säga. Tjörn.
Något Orust, av ett lillebrokomplex från Tjörns sida.
Jag tänker att Orust kanske är Sveriges kanske tredje största ö efter Öland och Gotland.
Ja, Hisingen också.
Hisingen, ja. Mm.
Men glöm inte, tänker man sällan att det är en
ö. Topp 12?
Nej, jag kan topp 4.
Ja.
Jag kan,
Gotland, Öland, Hisingen,
Tjörn. Ja. Mm. Sen kan jag inte, jag har ingen aning om vad som
vissa öar är ju lite mera, Gotland är ju så här, ja, den är ö. Hisingen är ju lite så här, ja, det är som den här gamla diskussionen, eller nya diskussionen, om att Södertörn eventuellt skulle definieras som en ö.
Ja, på grund av Södertälje kanal då.
Ja, och alltså på något sätt så känner man ju att finns det inte en gräns för hur pass, det är klart att alltså, om man ska ta alla landområden som på något sätt är omgärdade av floder och kanaler och sådär och göra dem till öar, så kan man ju liksom till slut bli Götaland en ö, eller hur?
Ja.
Genom Göta kanal.
Eller Eurasien är ju världens största ö.
Ja.
Europa-Asien-komplexet.
Ja, ja.
Men fan, jag är...
Och Afrika.
Ja, man tar bort Suezkanalen. Man fyller igen Suezkanalen.
Men nu är det så, men kort, helt kort då. För eller mot Södertörn?
Jag är helt för.
Ja.
Alltså, som Hisingen är jag. Det är ju samma sak. Det är ju bara en smal... Jag vet inte vad det är som skiljer Hisingen och Göta älv.
Och Nordälv.
Ja, okej. Okay. Jag kan inte den här sydbohuslänska eller nordhalländska geografin så väl. Men vad fan, det hade varit jävligt fett om Sveriges tre största öar också låg som ett pärlband. Gotland, Öland, Södertörn. Pang. Sen kommer Tjörn.
Ja,
men Hisingen då? Ingen ö. Därför att man grävt en kanal rakt över Hisingen. Så det är två öar. Mm. Två halvstora öar.
Ja. Och här vet vi att vi har Tobias Fjällström med oss.
Det tror jag. Men du, Tobias Fjällström, nu mer hemmahörande i...
Han bor i Jönköping.
Han bor i Jönköping.
Ja, så att efter Halmstad Jönköping. Mm.
Och det är väl så långt han har kommit hittills?
Ja, precis. Ja, det är så långt han har kommit är att han har blivit Patreon till 4 meter.
Exakt, det är vi otroligt glada för. För du är något av en outsider.
Det är peak life för Tobias.
Nej, det är nu elak mot Tobias.
Jag är elak. Ja.
Han är faktiskt var. Han har också varit i Estland.
Just det.
På ett uppdrag. Jobbmöte. Så att han har ju rört sig väldigt mycket i den här regionen.
Precis. Och det var det som var kul där. Att han träffade en massa kul människor som höll på med körsång.
Ja, precis.
Så att det blev mycket snack om körsång. Och lite live också.
Ja, precis. Ja. Det är en kul kille nere från Kaukasus som han fortfarande brevväxlar med. Mm. Eller mejlar. De mejlar varandra. Och sen så, som också tipsade honom om en rolig svensk podcast, 4 meter, som Tobias började lyssna på. Varmt välkommen ombord, Tobias. Vi är jätteglada och stolta och du har fått vänta länge, men nu är du ändå med ombord. Det är även Jonas Danielsen.
Jonas Danielsen?
Ja. Danielsen.
Ja, Danielsen.
Men det är Danielsen.
Ja.
Men han heter inte Daniel Bindesex Sen.
Nej, Danielsen.
Det är så jävla kulturjournalist. Jonas Danielsen.
Eller Jonas Danielsen. Adams Ray eller Sam Sandberg. Vad hette han som var programledare för Kulturnytt för de åren? Stephen Farran Lee.
Oh, fan vilka jävla namn alltså. Stephen Farran Lee, Steve Sam Sandberg och Jonas Danielsen. Vilken trio.
Verkligen.
Vilken liksom, varför sköter du inte de partiledarutfrågningarna?
Ja.
För Kulturradions räkning.
De tre, vadå?
De tre bindestrecken.
De tre strecken.
Nej, men Jonas Danielsen.
Är det väl? Ja. Jonas Danielsen är jordbrukare på Öland.
Ja.
Och han,
norra eller södra?
Det är södra, det är på alltså utkanten av Alvaret.
Vilken kommun är Mönsterås kommun?
Det är väl, vad heter det, Mörbylånga va?
Mörbylånga, jag blandar alltid ihop Mörbylånga och Mönsterås. Ja. Det är en fascinerande kommundelning där tycker jag. Öland får inte vara en kommun, utan två. Ja. Medan Gotland är en.
Ja. Men man undrar ju om det är så här, om det är kulturellt så här stora skillnader mellan södra och norra Öland.
Ja, men Öland har väl en ganska blodig historia av kulturellt stora skillnader mellan norra och södra Öland.
Mm.
Eftersom en av de och Nordens största mest liksom, dokumenterade massakrar har ägt runt på rum på Öland.
Mm.
Där nordölänningen åkte ner till södra Öland och slaktade en hel by för 2000 år sedan. Eller 1500 år sedan.
Ja, det är ju järnålder va fortfarande.
Mm. Ja.
Men Sandöborg tänker jag på.
Ja. Ja. Exakt, och det är ju lite intressant med Öland just att det är så, alltid varit så stor kulturell skillnad mellan norra och södra Öland.
Och där har
det är på grund av mötet mellan jägarsamhälle och jordbrukssamhälle som fick extra stort genomslag just på Öland. På grund av den goda tillgången på både säl och bra odlingsmark.
Mm. Jag älskar att det här är en historiepodd. Mest. Och så lite,
jag läste en sån här text av Karin Boy som skrev att om du liksom DNA-topsade två individer på Öland för 4000 år sedan, en på norra och en på södra, då hade du fått större genetisk skillnad mellan dem än vad du får från en från Island idag och nere i Anatolien.
Mm.
Alltså det är en stor genetisk skillnad mellan de människorna också, men det var större mellan en nordölänning och en sydölänning på grund av jägarkulturen som var stark på norra och jordbrukskulturen på södra. Är det ändå tvärtom?
Mm. Det här är väldigt spännande.
Mm. Ja, men det är det. Tycker du, är det ironiskt nu?
Nej.
Har vi blivit ironiska över samman?
Nej. Men och en del av jordbrukskulturen, det är ju framförallt vår patron.
Jonas Danielsen.
Ja.
Absolut.
Men han vet ju att hans farfar också var jordbrukare. Och hans farfars far också var jordbrukare.
Mm.
Man skulle kunna säga att det kanske är så att hans släkt alltid har varit jordbrukare på Öland. Det är stor chans att det är så. Faktiskt.
Det brukar väl Jonas själv säga att det blir rimligt att anta.
Precis.
Att han säger det. Men där slutar han så att säga. Jag vill inte spekulera. För han är ändå på något, i någon mån akademisk. Så många jordbrukare är ändå lite akademiskt lagd. Så han säger det är rimligt att anta. Men nu var det inte där en klockan Ölands dialekt. Men du fattar.
Ja. Jonas är gift med Jenny.
Mm.
Två barn.
Danielsen också.
Ja, Jenny Danielsen. Mm. Två barn.
Ja.
En stor del av grubblerierna går ut på huruvida barnen ska ta över jordbruket eller inte. De är nu liksom ännu då 12-8 år gamla mer intresserade av iPads än av olika sädeslag.
Mm.
Men han funderar på om det finns sådana här pedagogiska appar som man kan ladda ner som handlar om jordbruk.
Ja.
Där, som är lite också lite tävlingsbaserade appar. Ja. Om man kan på något sätt få in dem i jordbruket den vägen.
Japp. Jonas har också sett nu att liksom efterfrågan på spannmål har ökat i och med kriget i Ukraina. Så att han har sagt till både Jonas Anton storgrabben och Mustafa lillgrabben. Som heter Mustafa därför att Jonas igen tyckte att det var löjligt. Varför döper man inte barn till namn med arabisk liksom. Mm. anknytning.
Precis. Så vilket han har gjort att han har blivit lite retad i skolan.
Ja, men han är också Mustafa är minst benägen att ta över jordbruket. Anton är lite mer inne på det.
Men som de brukar säga, what doesn't kill you make you stronger.
Exakt. Så det finns för en känsla av att Mustafa kanske tar över någon gång.
Ja, men så kommer
Mustafa Danielsen. Ja. Men det är som sagt så ser Jonas en framtid i spannmåls. Var någonstans är det Mörbylånga han bor i eller?
Ja, men strax söder om Mörbylånga.
Ja, strax söder. Alltså på söder om bron.
Färjestaden är ju precis söder om bron. Ja, sen kommer Mörbylånga en bit längre.
Men det är lite tajt för allvaret på grund av klimatförändringarna. Det är inte en jättesnackis, men allvaret växer med 7 centimeter varje år.
Mm.
Så att det blir mindre och mindre odlingsmark och mer och mer allvar. Så att säga.
Och det här vet också Jonas, för att han har en liten pinne som han sätter där allvaret slutar. Och så flyttar han varje år.
Mm.
Så han är med i den här mätningen.
Han är en av upphovsmännen till definitionen för allvar. Alltså inte sinnesstämningen allvar utan naturtypen allvar. Att han har en definition på det. Som är gräset. Undervegetationen når aldrig över 5 centimeter om du inte går in med en skördetröska.
Mm,
något sånt.
Ja.
Utan, alltså, opåverkat ska inte undervegetationen gå över 5 centimeter.
Mm. Och det är därför
också, eller också att man, det är snyggt att gå klädd i grönt.
Men, och det här har han ju också skrivit om i den här lilla skriften att jag gett ut på eget förlag, Allvar om allvar.
Ja.
som han säljer faktiskt på gården och även då i välsorterade boklådor i Mörbylånga och Färjestaden.
Ja, och Kalmar faktiskt. Har tagit steget över pölen. Ja. Men och det gör ju oss extra stolta över att ha Jonas Danielsen ombord som Patreon, och vi hälsar också dig jättevarmt välkommen och hoppas att vi ska ha mycket kul tillsammans nu det här året som kommer.
Nu åker vi.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Anders Sparring. Ingen har väl undgått att under då sommaren så har Dagens Nyheter, tidningen Dagens Nyheter, dagstidningen, ambitionen att vara rikstäckande dagstidningen Dagens Nyheter. Jag kunde sagt det här kortare.
Ja, ja men det, du hamnar i en intressant definition av vad Dagens Nyheter är. Ja. Är det en Stockholmstidning eller är det en rikstidning?
Exakt, ja. Men de har jag haft en serie med partiledarna i kulturdelen där kulturpreferenserna har efterfrågats.
Ja.
De har fått frågor om deras syn på kultur och deras kulturupplevelser.
Mm.
Och det har blivit en liten snackis också. Många tycker att partiledarna är ytliga och tråkiga och banala och, eller att de bara säger saker som de tror att väljarna vill höra för att de egentligen inte skulle våga säga vad de egentligen tycker.
Ja, det har varit, det var liksom en lågt hängande frukt i att dissa så att man nästan ibland... Det kanske trots allt är så att Ulf Kristersson verkligen älskar Kent.
Ja. Han sa tror jag faktiskt att han gör.
Ja, jag tror just när det gäller Ulf Kristersson och Kent tror jag.
Ja. En annan snackis i den här serien var ju när Nooshi Dadgostar hävdade att hon ville att Babben Larsson skulle bli Sveriges kulturminister.
Ja.
Det var också sådär som folk bara, vad menar hon? Varför?
Ja, ja precis. Det tycker jag den krävde att man tänkte ett extra varv. Utan att riktigt komma fram till svar på varför.
Mm.
För det var ett märkligt svar tycker jag.
Eller hur?
Jag vet inte fan vad Babben Larsson skulle kunna uträtta som kulturminister.
Nej.
Men nu är det så att jag ska svara på de här frågorna.
Ja.
Och nästa vecka ska vi då säga för.
Ja, exakt.
Och det här bottnar ju i vår gemensamma dröm att någon får svara på den här typen av frågor, eller hur? Så ingen annan gör det åt oss så får vi göra det själva.
Men det ska bli intressant om du svarar nu som du verkligen tycker eller om du svarar saker som du tror att våra lyssnare vill höra.
Ja, men jag har haft svårt. Du skrev till mig på ett sms i morse. Jag ser till att förbereda dig nu. Och då var jag så otroligt osäker på vad förväntas. Ska jag vara humor?
Ja.
Eller ska jag vara ärlig? Ja. Vi kommer att hamna någonstans mitt emellan. För ibland så känner jag så här. Men jag bestämde för att jag inte ska förbereda mig allt för mycket.
Nej.
Utan att jag försöker ta... Jag kommer inte ihåg alla frågor. Så jag ska ta det lite på uppsuff. Jag ska försöka att inte tänka så mycket.
Ja.
Vilket kan göra att jag börjar prata om någonting helt annat kanske ibland. Ja. För att komma fram till...
Underbart. Ja. Men det, jag tycker det låter bra.
Mm.
Att det kommer från... Det, bara liksom,
det kommer, komma från, kommer komma från könet och inte från huvudet.
Ja, perfekt.
Det är bra.
På uppstöts.
Yep.
På uppstöt.
På
uppstöt. Som man brukar säga.
Babben!
Nu åker vi.
Ja.
Nämn en stark kulturupplevelse du har haft.
Imperiet på Göta Lejon 82.
Ja. Vad var det som var så häftigt med det?
Bengt Göransson var där.
Jag skulle säga, den gamle kulturministern då.
Den gamle kulturministern.
Men det är ju intressant att Bengt Göransson var Leif Pagrotsky innan Leif Pagrotsky.
Ja.
Alltså, att han gick på sådana här alltså, creddiga grejer.
Ja, men det var inte 82 eller 85. Man kände att man stod på igen att nu är jag i navet av det som alla är intresserade av just nu. Både folk och kulturminister.
Ja. Och du var 16 och Bengt Göransson var 66.
Ja, typ. Något sånt. Eller? Precis. Ja.
Men då, det här var precis i början av, nej, 85. Nej, men då var Imperiet, då hade de hållit på ett tag.
Ja, jag tror att det var när de hade släppt den Blå himlen blues, framförallt Märk hur vår skugga, den singeln. Och då var därför vi gick dit, jag och brorsan. Vi var inte så intresserade.
Pensionsförsäkring.
Ja, jag bara grön 82. Så för mig var det också en återkomst till Tåström. Jag älskade Tåström.
Ja. Men 82 måste det ha varit precis på sluttampen, va?
Ja, det var kanske egentligen en starkare kulturupplevelse. Men den är så... Jag var 13 år och det var så mycket annat runt omkring. Så jag kommer knappt ihåg konserten.
Nej.
Mer så hur det var att åka hem mitt i natten till Fruängen efteråt. Mm. Och sådär. Och att det luktade armsvett och patchouli över hela Skeppsholmen. Liksom, där konserten var med Ebba Grön. Och KCMB.
Wow, häftigt. Mm. Vilken musik lyssnar du på för att få energi?
Jag lyssnar inte på musik för att få energi, för att musik suger energi, utan jag lyssnar på podcasts för att få energi.
Ah, intressant.
Mm. Vill vi veta vilken podcast?
Ja.
Måndag med Arman Petrina och Jofi.
Ja, den får energi av.
Jättemycket, jag blir på jättebra humör.
Ja. Ah. Kul, jag lyssnar för lite på måndag ska jag säga.
Ja, jag med, men då lyssnar jag ändå på alla avsnitt.
Ja.
Ah. Mm. Jag är inte Patreon, så jag kan inte höra om Patreon exklusiva.
Just det. Vilken ung och lovande kulturskapare vill du slå ett slag för?
Stå upp komikern och klubbentreprenören Marcus Johansson i Malmö.
Mm. Mm.
Skulle jag vilja slå ett slag för.
Då skulle jag vilja höra din definition av ung också.
Ja, men ung är under 1,65 lång och fortfarande långt hår. Nej, men jag tycker ändå att han fortfarande är ung. Han är ung i sinnet. Han är fortfarande inskriven på universitetet.
Sant.
Jag tycker det är en ovanligt briljant människa.
Mm.
På många sätt. Och rolig. Men också har en hjärna som är intressant.
Mm.
Alltså han sparkar aldrig in vidöppna dörrar. Vi har en pågående intressant kulturdebatt, jag och han, om huruvida Ruben Östlund är bra eller dålig.
Mm. Men min känsla är att du tycker att han är ganska dålig.
Ja. Och Marcus älskar Ruben Östlund.
Men jag tror, jag minns det som att han älskade Ruben Östlund redan med Gitarrmongot, alltså hans debutfilm.
Ja, men han har tittat på honom med väldigt ljusa glasögon.
Ja.
Men det finns ingen annan förutom Marcus som skulle kunna få mig en uppfattning om Ruben Östlund. Så mycket tror jag på honom som kulturutövare.
Det känns ju jättehärligt att du säger det här. Också lite deppigt med tanke på att du och jag har diskuterat Ruben Östlund i den här podden.
Problemet är att du och jag håller med varandra. Du är inte superpositiv till Ruben Östlund heller.
Jo, jag gillar Ruben Östlund.
Men Marcus är tyngre i sin argumentation.
Men du, jag kommer inte säga emot det.
Nej.
Marcus är en väldigt övertygande debattör.
Och du står ju också Marcus väldigt nära. Du kanske också gick in med en negativ inställning till Ruben Östlund, men blev... Eller?
Nej, jag har nog alltid haft en ganska positiv bild av honom.
Ja. Ja. Nej, men jag är fortfarande negativ, men Marcus är på väg att vinna över mig på den andra sidan.
Intressant.
Vi ska se The Triangle of Sadness tillsammans. Sagt.
Ja, vad roligt. Vad ligger på din att läsa hög just nu?
Nina Wolfs nya roman.
Ja!
Hon heter faktiskt inte Nina Wolf, hon heter Lina Wolf.
Lina Wolf,
men jag kommer inte ihåg vad hon heter, men det är Sveriges bästa författare.
Men jag läste den Polyglotta älskarna.
Ja.
Jag tyckte den var otroligt härlig.
Ja.
Den var... Ja, men det fanns ju, jag tyckte det fanns drag av Paul Auster hos henne.
Verkligen.
Något av det här, liksom, det här avskalade språket och liksom det mystiska.
Ja.
Att man inte riktigt vet vad som kommer hända. Ja. Jag tycker det är väldigt starkt.
Ja, men det är utav internationell klass.
Ja.
Internationell. Men en annan ung kulturutövare, recensenten Rebecca Kärde, 31.
Mm.
Som typ förmodligen med Svenska Akademin om inom 5 år, recenserade hennes nya bok Idén. Och då refererade hon till den argentinska eller chilenska författaren Bolano.
Mm-hmm.
Eller han spanjor. Bolano, död. Som skrev praktverket eller den tegelstenen 2666.
Mm.
Som också är extremt Lina Wolfsk. Är väl 2666-t.
Just det, ja.
Att,
men apropå Latinamerika så tycker jag kanske också att det kanske är Paul Auster som har fått inspiration, men Borges.
Ja.
Är ju också en sån.
Ja, jag har inte läst Borges.
Ja. Och vet du vad som inspirerar, vad jag tänker på när jag tänker på Auster och Borges? Kanske lite Lina Wolf. K. Svensson.
Ja.
Hans författarskap.
Ja.
Han är också besläktad. Så det här är kanske en the four bases of good literature.
Men kan inte K, som väl på något sätt är av äktenskapet ekonomiskt oberoende, ägna sig lite mer åt att skriva romaner.
Han skriver ju jättemycket.
Han gör det. Ja. Ja, jag är skitnyfiken på vad som ska hända med hans författarskap. Mm. Mm. Men det vore något. Ja. Men han skulle lätt kanske förvecklas med en annan författare som också har en öppning upp mot det fantastiska, Michel Houellebecq.
Ja.
Skulle ju K kunna, tror att om han kommer upp ett snäpp så skulle han nog, om man drar de parallellerna.
Ja, herregud.
För fan vad vi drar bra referenser här. Det här är ju inte Jonas Persson, eller Johan Persson i Liberalerna.
Nej, verkligen
inte. Han har inte läst skit av det.
Nej. Ja, men jag har läst någonting av de flesta av de här vi har pratat om, men inte Bolano ska jag säga.
Men det rekommenderar jag verkligen.
2666. Ja, jag börjar med den.
Ja, men alltså på riktigt. Jag har inte tagit med dem hela. För den är ju 8000 sidor lång. Men och det är 4 romaner i ett band.
Ja.
Jag läste de 2 första.
Ja, och du har heller inte läst alla delarna i På spaning efter en tid som flytt?
Nej.
Nej. Har du läst Svansvärd?
Nej. Nej. Jag läste första sidan.
Ja, i Svansvärd.
Jag somnade sen. Ja. Aggressivt tråkigt.
Och du har läst mer av Houellebecq än av Proust?
Jag har läst mycket mer av Houellebecq. Ja.
Vem väljer du som kulturminister?
Någon så här bra administratör, bra så här sakkunnig administratör från någon större kulturinstitution som har känsla för både, som har ett kulturellt kapital, typ så här. Ja, men typ så här Susanne Osten, som har varit både teaterchef och kulturutövare, som både kan hålla i pengar och i en ensemble. Susanne Osten.
Ja, bra. Vad får du skratta i kulturväg?
Stand-up comedy.
Ah,
och roliga skämt.
Kan du berätta lite grann om konstformen stand-up?
Ja, men det är ganska enkelt. Det handlar ju alltid om personlig avsändare. Det är väl det viktigaste. Och så du bjuder egentligen in publiken i ditt sätt att tänka och se på världen. Mm. Och sen så är det ju väldigt ren sceniskt. Väldigt rent. Det står en person på en scen och håller en mikrofon. Just. Eventuellt håller man upp en tidning eller kanske en föremål och skämtar om. Men det är väldigt enkelt.
Måste det vara självbiografiskt eller kan det vara också påhittat?
Det kan vara, det är i vissa fall påhittat, men det måste utgå från den här personens karaktär på något sätt så att du känner att det är rimligt att hen pratar om det.
Intressant. Ja. Kan du rekommendera någonting förutom då de du har nämnt, Marcus Johansson, Petrina Solange, Johannes Finlagsson och Arman Reinsson?
Det finns ju en stand-up-komiker som heter Fredrik T. Olsson. Nej, jag ska bara. Fritte Fritsson, en komiker. Det här blir ju löjligt, jättelöjligt. Men jag skulle verkligen rekommendera stand-up, er klubb, Oslipat.
Mm.
För er som inte känner till den mot förmodan. Kanske Jonas Danielsen inte har kommit upp. Eller Tobias Fjällström.
Nej, synd.
Ja. Nej, men stand-up kommer det få mig att skratta. Och jag är ju väldigt inne på, faktiskt jag har en Kristoffer Appelqvist-period just nu.
Okej, vad roligt.
Får mig att skratta.
Ja. Mysigt. Mm. Vilken fiktiv figur identifierar du dig mest med?
Jag vet inte. Nej. Men partiledarna har väl alla svarat. Vad heter han, huvudpersonen i Ignatius C. Reilly i Dumskallarnas sammansvärjning, svarar jag.
Okej, snyggt. Ja. O'Toole, va?
Ja, han hette ju, vad hette han författaren? Han hette både Kennedy och Tull.
Mm. Vad fick du för kulturella vanor eller intressen från dina föräldrar?
Vi lyssnade väldigt mycket på politisk pop när jag var liten.
Just det.
Så Norrbottens järn och Fria Proteatern och sånt där. Så att, det var väl de framförallt. Sen, Hasse och Tage.
Just det.
Fan vad det gick Hasse och Tage hemma.
Ja.
Oj, oj, oj. Och egentligen fast mest hemma hos farmor. Men det sipprade ju ner till farsan och sen så. Såklart. Och morsan gillade också Hasse och Tage. Så Hasse och Tage och politisk pop.
Men vad härligt med Nationalteatern och Fria Pro och allt sånt där. Och Hasse och Tage.
Ja.
Fin kombo.
Ganska vänsterorienterat alltihopa.
Verkligen.
Inte alls mycket och liksom Torsten är en markhumor.
Nej. Det var inte så småborgerligt.
Nej.
Nej.
Gösta Bernhard är moderat som mamma. Det är säkert inte ens sant. Han var säkert också sosse.
Ja. Det var intressant att höra lite grann om Gösta Bernhards politiska hemvist.
Ja, det kanske är något för Fredrik av Trampe att gräva
det.
I.
Det är ett grävjobb från honom.
Ja.
Förde pandemin med sig något gott för kulturlivet och i så fall vad?
Det var väl att väldigt många kulturutövare kunde ta ett välbehövligt friår.
Mm.
Och ändå plocka in stålar. Nej, skämt åsido. Det där kan jag inte svara på.
Nej.
Kanske det var lite sug efter scenkonst efter pandemin. Men det jag hörde på radion häromdagen inte var en backlash på det nu. För nu är det liksom inflation i scenkonst. Och teaterna går ganska dåligt.
Ja, det känns som att vanorna inte riktigt har kommit tillbaka.
Nej.
Att vi fortfarande sitter hemma, like it's COVID Friday.
Men en positiv grej är väl den här serien som Micke Lindgren gjorde. Vad heter den? Föreställning Insta, vad heter den?
Just det. Ja. Som med Skalaensemble.
Exakt, det var väl en positiv grej.
Bra. Vilket kulturområde förtjänar större uppmärksamhet?
Stand-up comedy.
Bra.
Men kanske också mer kunniga recensenter. Det finns väl egentligen bara Niklas Wahlöf i Sverige som som är på riktigt intresserad av stand-up comedy och är liksom...
Det finns en i Göteborgsposten som är ganska initierad.
Och är hon bra?
Ja, men jag tycker det. Men kanske att han är lite för intresserad av sin eget språk. Mm. Sådär, att han tycker det är kul med formuleringar. Mm. Så. Men han i övrigt är påläst. Mm. Vilken kulturperson har varit viktigast för Sverige?
Oj, vad svårt. Nej, jag säger Thåström. Så knyter jag upp säcken. Ja.
Vilken är den värsta kulturupplevelse du har haft?
Scorpions på Globen 91.
Vad var det som var dåligt med?
Att Scorpions.
Innan du gick på Scorpions i Globen 91, hade du någon så här förhållande till Scorpions då?
Jag tror att jag hade en kompis som en mycket god vän som älskade Scorpions. Ja. Hennes kompis som hon skulle gå med kunde inte, så jag tog en kula.
Ja.
Jag köpte biljetter.
Men var det en kompis eller var det någon du var intresserad av?
Nej, det var en god vän.
Ja.
Mm. Och vi gick dit tillsammans och försökte uppbåda någon slags fascination för dem. Men sen visade sig att min fru, Mimmi Thorsson, hade en viss softspot för Scorpions. Det kom fram nu i somras.
Wow, okej.
Hon gillade Scorpions och vi dansade till och med. Vi provade att dansa tryckare till Winds of Change.
Okej.
Okay. Och då fick jag en liten annan bild av Scorpions. Ja.
Men skulle du säga att Winds of Change, det är ju Scorpions som är allra mest kända låter.
Ja, jag kan inte säga en annan.
Kan du vissla Winds of Change?
Ja, det georidiska kvaliteter har
han. Det är man kan tänka att det var Toots Thielemans som skrev Wind of Change.
Roligt.
Vilket var det senaste kulturevenemang du var på? Scorpions i Globen.
Jag var på vernissagefest på Gotland för 2 veckor sedan.
Ja, vem var det som verniserade?
Palle Thorsson och Kristina Thorsson.
Okej.
Okay. Det var jävligt kul faktiskt. Ja.
Och Kristina är din svärmor.
Min svärmor, hon hade designat en tennisbana.
Var det en vanlig tennisbana eller var det en konstnärlig tennisbana?
Ja, det var en tennisbana med majongmönster.
Wow,
ja.
Och var låg den då?
Några grannar till dem som har en tennisbana som ville ha den liksom formgivare, ska man säga. Utsmyckad.
Är det en hardcourtbana?
Hardcourt, jävligt bra bana. Vi har provspelat på den, skitbra. Mycket bättre än den banan inne i Bursvik som är en grusbana.
Okej, och så då designade hon ett grafiskt mönster på den här tennisbanan.
Och sen så, ja precis.
Har du bilder på det här?
Ja, det har jag, kan visa.
Gärna. Och Palle som är din svåger?
Ja, den här grannen har också ett litet galleri och han beställde ett videoverk av honom. Nej, ett VR-verk. Och så var det var också baserat på hennes mönster då, Kristina Thorssons mönster. Ja, så var det party. Först så tog vi till oss konsten. Mm. Det här tennisbanan är ju då ett verk som heter 15 Love. Eller heter den 40 Love? Kommer inte ihåg. Och sen så Palles verk och sen så var det party, det var grill, buffé, fri alkohol, liveband.
Wow.
Dans.
Alltså,
sommarnatt.
Du anar inte hur mycket jag skulle vilja bli en del av den gotländska bourgeoisien.
Ja, det var så jävla kul.
Ja, den gotländska kulturbourgeoisien.
Jag precis lagom berusad blev jag. Precis lagom. Så att jag kunde gå upp och liksom så här, göra en stadig frukost på och ta ett tur med den dagen.
Jag har haft en jättebra sommar, men jag är fortfarande fruktansvärt avundsjuk på dina kulturupplevelser.
Ja.
Föredrar du ljudböcker eller pappersböcker?
Pappersböcker.
Varför?
Därför jag älskar att se dem framför mig. Sen så är det skönt att kunna bläddra fram och tillbaka. Även det är någonting som jag kan störa mig på uppläsare.
Ja.
Så inåt helvete. Alltså jag stör mig på hur de tolkar den här texten.
Tar du det med Katarina Evelin?
Hon är duktig säkert, men jag gillar inte liksom...
Kan du höra av dig Thomas Bolme också?
Det finns ett undantag och det är när författaren själv läser.
Ja.
Okay. Claes Östergren.
Just det. Mm. Tror du Lina Wolf hör det här?
Det tror jag inte.
Nej.
Jag tror inte att hon konsumerar 4 meter. Men gör hon det så är hon ju glad över det här laget.
Det är hon ju så säkert. Hon är positiv, men kanske också att hon känner, fan, jag borde läsa in mina romaner själv.
Ja, men,
borde alltså, inte jag tror... låta, det är inte säkert på att det är Katarina Evelö som läser in dem. Men det kan ju vara någon annan också.
Jag vet inte hur stor Lina Wolf är på. I och för sig, Lina Wolf får väl en, det blir väl en radioteater, en dramatisering, eller radioteatern som gör en inläsning. Så då är det ju med, då är det väl typ, nu är ju Björn Granat död. Men annars hade det varit ett gig för Björn Granat direkt liksom.
Ja. Lina Wolf får nöja sig med att hon blir inläst av den här Google Translate-rösten. Jag kom till Hans hus efter klockan 3.
Han var polyglotta.
Ja, det var ganska kul skämt, fruktansvärt dålig imitation från min sida.
Ja, ja.
Hur många strömningstjänster prenumererar du på?
Många. Säkert 7.
Wow, okej.
Okay. Du då?
Mr. Humble Brag.
Du ska svara på den nästa vecka.
Jag ska svara på nästa vecka. Alltså jag väljer att passa på den.
Ska jag räkna upp dem också?
Ja, gör det.
Okej, men det är Spotify då först. Sen Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV och C More. Och Viaplay, 8. Men det är för att jag jobbar med det.
Ja.
Dra av hela skiten va? Det betalar inte jag, det betalar företaget. Är du med?
Ja.
Inte, så det är så man rullar.
Det har inte jag tänkt på.
Nej, gör det.
Jag är så rik så att jag betalar mina strömningstjänster själv.
Åh, jävlar.
Så här, det här är ett skämtformat. Han är så rik att...
Ja, jag fattar.
Vilken roll ska public service ha i framtiden?
Public service ska ha rollen att fortsätta med På spåret. Nästa fråga, tack.
Hur pass aktiv ska staten vara gällande kulturens innehåll?
Jag tycker att staten kan peka lite mer med hela handen faktiskt.
Mm. Jag trodde att du skulle säga att staten ska hålla armlängds avstånd till kulturen.
Alltså ett arm i alla fall.
Men det är, så roligt att, för att det känns som att, jag tror inte att alla formulerade sig så, men det andemeningen i alla partiledarsvaren var ju att staten ska hålla armlängds avstånd från kulturen.
Fan, de vågar inte säga något annat. Men jag är så här, jag gillar ju tiden i Sverige när Gunnar och Alva Myrdal satt agendan. Så jag längtar tillbaka till det där som halvstalinistiska 40-50-talet.
Ja, vurmar till liksom när public service verkligen var ett sätt att styra folket.
Ja, det gillar jag.
Nu ska vi säga då för full, vad heter det? Disclosure, vad säger man? Skitsamma. Vi ska säga det, för transparensens skull ska vi säga det, att Aron Flam fortfarande tycker att public service styr svenska folket.
Mm, jag vet. Men där håller jag faktiskt inte med honom.
Nej. Det kan vi ordna en sån här debatt så här på SVT om.
Mellan mig och Aron Flam.
Ja,
ja.
Om public service.
Han skulle krossa mig.
Ja,
jag tror han är en väldigt skicklig debattör.
Det tror jag också. Han är också sådär, en sån här som han gås på det sättet att allt rinner av honom. Plus att han har liksom en aura av don't give a fuck.
Ja, men alltså, det är det man själv måste ha om man ska debattera mot honom. Plus jag tror att man skulle komma någon vart om man börjar försöka skämta bort allt.
Nej.
Man är ute som, för min premiss är så stark. Public service behövs. Jag skämtar bara bort.
Ja.
Skulle jag förlora den debatten också.
Nu kommer en av de mest spännande frågorna tycker jag. Vilken kulturarvspolitik vill du driva?
Ja, den har jag tänkt på. Jag tycker att det vid de här bruna skyltarna ut med svenska vägar där det finns där som rekommenderar olika så här, Vida Vätternvägen eller ner mot Ödeshög och så.
Mm.
Att det ska finnas en liten information om det här passar för barn eller inte.
Okej.
Okay. Och då tänker jag särskilt på hällristningarna i Tanums Hede.
Mm.
Kanske att man kan informera om att en 12-åring kommer att spy av uttråknad.
Ja.
Hur mycket den försöker att förklara. Fantastiskt det är att våra förfäder stod och ristade i sten för vår skull.
Men ska man ha så här 16 plus och så? Det ska stå så här 12 plus,
ja,
5
ålders,
plus.
Ja. För att jag menar, det är ju bara, det är förödande för kulturarvet att försöka tvinga en 12-13-åring att konsumera hällristningar.
Ja.
Och så fascinerad som jag är av hällristningar så vill jag liksom att den känslan ska vara kvar. Därför är det bra om jag inte försöker visa det för mina barn.
Mm.
Det är en kulturarvspolitik.
Men jag tänker att de kanske skulle satsa då på att ha någon typ av VR-grej inne i själva museet som 12-åringen kan vara på hela tiden. Medan du går och, liksom, och känner in landskapet, känner in stenarnas yta, eller hur?
den där VR-grejen finns, kan jag säga det. Mm. Den förslår inte.
Ah, okay.
Det finns ballare grejer i deras mobilappar. Där de ballare grejer.
Ah.
Sen är det också att hällristningar kommer aldrig bli coolare än Game of Thrones.
Liksom. Nej.
Men överhuvudtaget hällristningsfrågan intresserar mig.
Ah.
Jag är fascinerad av hällristningar och lite sorgsen över hur uttråkade mina barn är kring hällristningar.
Då har du såklart sett dem på Himmelstalundsfältet i Norrköping.
Nej.
Du har inte det?
Jag har inte sett så många hällristningar, men jag har sett två fält.
Det som är bra med Himmelstalundsfältet,
det
är ju att, inte i sommar då, eftersom badet är stängt, men normalt sett så finns det ett väldigt trevligt friluftsbad där. Så man är på väg med bil ner längs med E4-an. Så svänger man ju av väldigt smidigt där. Det finns säkert en avfart som heter Himmelstalund. Och så parkerar man bilen och så går man titta på hällristningar. Och sen säger man, hörni, nu ungar, nu blir det kebabtallrik och friluftsbad. Och folk bara, woo! Jublar. Och inte nog med det. Efter badet blir det glass. Sen har man dem lindade kring sitt finger.
Så Bosse är redan nu en
hällristningsfantast. Han vet att för hällristningar doftar kebab.
Ja, exakt. Jag förstod att det var smart.
Sista frågan. Ja, sista. Vilket land ser du som en förebild när det gäller kulturpolitik?
Ja, men Finland, och varför? Va?
Mm.
Finland.
Ja.
Mm.
För att de vårdar sitt arv efter Marimekko och överallt.
Ja, därför att deras stadsbibliotek är mycket ballare än vårt stadsbibliotek.
Ja.
Vårt
stadsbibliotek är mycket finare än ert stadsbibliotek.
Ja, men det är ju, jag la upp en bild på stadsbiblioteket i Helsingfors. Och nu ligger Helsingfors Stockholm 1-0.
Ja.
Då var det någon jävla idiot som kommenterade att Ragnar Östbergs bibliotek på Sveavägen med sannhet i kattskit. Jo, det är ju ingenting jämfört med det här.
Nej.
Det är inte det.
Framförallt är det ju nästan 100 år gammalt.
Ja, exakt. Det är dags att kanske behålla det med att bygga ett nytt.
Ja, men så ska det ska ju pietetsfullt behållas.
Ja. Nej, men så här, Finland tycker jag överhuvudtaget är ett kulturland. Stort kulturland. Jag tycker att jag förstår den finska kulturen på något sätt. Både den finska dryckes- och bastukulturen, men även det här att strosa runt i nattsärk nere vid havet i sydvästra Finland och citera Mumin. Alltså båda gillar jag. Och sen så tycker jag så jättemycket om... Alltså vi var på det här konstmuseet Kiasma i Helsingfors. Den bästa museiupplevelse jag har haft. Kanske också den egentligen bästa kulturupplevelse jag har haft det här året. Förutom den här vernissagefesten i Vamlingen.
Just det, då slänger vi in den på den frågan.
Kiasma.
Anders Baring, du har blivit kulturintervjuad.
Tack.
Ja, och jag tyckte det var väldigt spännande svar, tycker jag.
Jag känner i mig själv att det här var nog inte så dumt.
Ja, jag tyckte att det var intressant för att det här var grejer som du bottnar i.
Ja,
och du framstår som kulturellt bevandrad och intressant utan att det var något skryt.
Verkligen.
Och nu säger jag inte det bara för att vi sitter här, du och jag.
Men nästa vecka, Fritte, du är du som ska lägga huvudet på schabotten.
Jag har redan djup prestationsångest.
Det ska du inte ha.
Nej, men det kommer ju bli mer dabass än den här gången i alla fall.
Tror du det? Nej, men jag är skitnyfiken på dina svar. Och nu valde jag att försöka med en humoristisk ton bottna.
Mm.
Det rekommenderar jag att du också gör.
Jag ska försöka göra åtminstone liksom en bråkdel så bra som
du. Så jag
tyckte
vi fick till ett bra snack emellan frågorna också. Det liksom blev innehåll av det också på något sätt.
Ja. Man kanske där podd, det kanske något som man skulle hålla på med.
Faktiskt.
Och för att vi ska hålla på med det här så krävs det ju ett litet bidrag från några av er. Och det gör man på, om man går in på patreon.com/4meter.
Mm.
Där kan man bli patron och då ger man kanske en dollar eller två eller en 10 kronor eller 5 kronor per avsnitt. Så blir vi jätteglada, för då kan vi... Ja, men när det liksom behövs en liksom nya mickar eller ny utrustning. Anders hörlurar kanske inte tillräckligt bra. Eller vad det kan vara. Så då kan vi få lite stöd som täcker vissa av de rudimentära produktionskostnaderna. Och inte minst då vår eminenta klippare Marcus Tigerdrake som gör ett hästjobb med det här materialet.
Han ska ha cash. Han är inte gratis, den killen.
Så är det faktiskt. Men du och jag, vi är tillbaka på allvar. Och vi hörs nästa vecka. Och tills dess, ha det så bra.
Hej hej!
Hej då!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.